Han har varit med i teateruppsättningar, musikaler. Men jag känner igen honom framförallt som schlagervinnaren med En dag 89. Välkommen hit, Tommy Nilsson.
Jag säger tack. Men, ja, men jag har gjort lite varje under ganska lång tid ju. Det är snart 50 år faktiskt.
Ja, det är helt otroligt.
Så min första skiva kom 77. Ja, vad blir det? Det är 45 år sedan.
Det är 45, för jag är född 78, så jag vet
ja,
det.
Ja, då var du ett år alltså.
Ja, nej, jag var ju minus ett år, 77.
Ja, ja 78.
Jag gjordes 77. Nej, ja, jag tror fast
min
jag...
flickvän gjordes 79.
Va? Mm. Så jag är en gammal kärring?
Ja.
Det här blir jobbigt, det har aldrig hänt förut.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag växte upp i Uppsala på 70-talet och 80-talet. När du vann med En dag så var det inte så många invandrare som lyssnade på Melodifestivalen.
Nej.
Och tittade på Melodifestivalen, så jag var en av de få.
Mm.
Och jag gick runt och nynnade på alla bra låtar som jag tyckte var jättebra. Och En dag var en sån låt som man verkligen kommer ihåg.
Mm.
Och den har verkligen fått revival.
Ja, men det är kul att jag har ju varit med flera gånger och det har inte gått så bra, men det är kul att vinna med en låt som folk faktiskt kommer ihåg. Och jag spelar den fortfarande, om jag är ute och spelar så vill folk höra den liksom. Så att det är skitkul.
Det är många låtar som har vunnit som man inte ens reflekterar över.
Nej,
idag. Och En dag och med några till är ju fantastiska.
Ja.
Vem var som skrev den låten?
Den skrevs av Alexander Bard till exempel.
Du skojar.
Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard. Alexander skrev texten till den låten.
Wow, det visste inte jag.
Han skrev också texten till en annan hit som jag hade tillsammans med Tone Norum, som heter Allt som jag känner.
Allt som jag känner.
Exakt, den skrev Alexander Bard texten
till.
Wow. Ja.
Han är ett litet geni.
Ja. Eller något.
Ja.
Ja, men han är
genialisk.
Ja, det är han faktiskt. På många sätt.
Ja, vad häftigt. Det är kul att höra.
Mm.
Men du Tom, innan vi kommer in på din karriär och familj och barn och allt det där. Så berätta lite om din uppväxt.
Jag är uppvuxen i Solna utanför Stockholm. Det betyder att man är AIK-are i hjärtat forever. Ganska normal uppväxt. Jag har ingenting att skylla på liksom. Så där, utan
när man försöker skrapa, vad kan det vara?
Ja, nej, men jag hade liksom, jag hade vad jag behövde. Mamma och pappa, jag växte upp tillsammans med min styvfar och mamma. Pappa gick bort och försvann tidigt.
Hur gammal var du då?
Alltså han försvann i mitt liv när jag var 1 år och sen så gick han bort när jag var 12 och vi träffades aldrig däremellan. Han flyttade från Stockholm och bildade en ny familj och sådär.
Men kan inte det ha varit med och präglat ditt liv?
Ja, alltså jag vet inte, jag var så liten, alltså jag har liksom aldrig saknat honom. Jag har ju funderat senare så här vem han var liksom och så, men nej, jag tror inte att det funkar så liksom. Det var för tidigt liksom, jag har inga minnen sådär.
Och så kanske du fick in en bra styvfar istället.
Absolut, ja. Och det är klart att jag har ju själv haft extra barn sådär, i förhållanden. Och Och då har jag förstått hur svårt det kan vara liksom, att vara styvfar. Va? Så att, visst fan, det kanske hade varit annorlunda om jag hade haft en riktig pappa. Men jag har liksom aldrig saknat något sådär. Eller, jag hade det bra liksom.
Men hur känns det för... Jag kan inte tänka mig in i den situationen själv. Men hur känns det för ett barn, tänker jag, att veta om att ens pappa har bildat en ny familj?
Alltså jag har ju gjort samma sak själv faktiskt. Och kanske gör det... Kanske har gjort det utan att tänka på så mycket. Just därför att jag blev behandlad så själv liksom. Men sen har jag också lärt mig att... Alltså två människor som inte funkar, då är det bättre att man går isär. Det är ingen som vinner på att man stannar tillsammans om det inte funkar. Liksom. Så att, jag klandrar inte honom, eller varken honom eller mamma liksom, för någonting. Utan,
nej, men jag tänker det är en sak att gå isär, men det är en annan sak att inte inkludera barnet i den nya familjen.
Absolut.
Har du gjort så också då? Eller?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, det är det jag menar. Nej, det är en jätteskillnad.
Ja, men som sagt, jag var så liten, va, så att jag tänker inte på det faktiskt. Skillnaden har varit 4, 5, 6 år liksom, haft massa minnen tillsammans med pappa så där, va, och han bara hade försvunnit utan att höra av sig sen, va, och sen gick han bort liksom. Det hade varit konstigt.
Samtidigt kan det ju vara så att din mamma aldrig pratade illa om din pappa, så att du har inte heller fått någon negativ bild av situationen.
Nej, alltså vi pratade aldrig överhuvudtaget faktiskt. Så var det. Alltså, min styvfar kom in ganska tidigt och sen var vi en familj liksom.
Fick du nya syskon?
Ja, ett halvsyskon då, en bror.
Och hur är er relation?
Den är bra. Alltså, vi växte ju upp tillsammans och vi var ju som bröder liksom.
Men så ni var ju bröder, eller ni är bröder.
Ja, men som en vanlig familj liksom. Det var inget konstigt med det.
Och hur var det att gå i skolan, och hade du kompisar, och när insåg du att oj, det är musiken jag vill hålla på med?
Nej, men jag, till att börja med så var det väl idrott som var min grej. Liksom. Så jag spelade fotboll och spelade basket, allt möjligt. Och var ganska duktig på det. Liksom, och...
Det kan man se.
Kan man?
Japp.
Denna kroppen.
Mm. Nej, denna kroppen var på toppen.
Ja. Nej, men så det var väl det jag ville hålla på med egentligen. Och sen så var det väl några kompisar som spelade musik. Så här, man tyckte det verkade cool. Och liksom, egentligen skulle jag börja spela trummor. Jag ville bli trummis. Och, men de här grabbarna då som höll på. Det fanns redan en trummis. Det var bara sångare kvar liksom, för att sätta ihop ett band. Så då fick jag bli sångare. Och så, det var bara slump.
Men hur gammal var du då? Någon måste
Nej, men nu är man kanske 13-14 sådär.
Men var det ingen som hade hört din röst innan? Och sagt, du skojar.
Nej. Alltså första gången jag hörde min egen röst, då var jag bara grina. Liksom. Jag tyckte det var så jävla illa. Och bara fråga, vad fan, har jag sjungit så här hela tiden? Liksom. Åh, det har du. Liksom. Jag tyckte det var pinsamt. Så.
Fast någonstans hade du inte fått bli sångare i bandet om du hade sjungit förskräckligt, tänker jag.
Ja. Nej, men alltså man kan ju sjunga på olika sätt också. Man kan ju, bara man liksom uttrycker någonting. Det finns ju de som sjunger vackert och fint. Så finns det de som uttrycker någonting annat liksom. Och man behöver inte vara...
Fast jag uttrycker någonting annat, men jag kan fasen inte sjunga.
På den tiden var ju så här, det var ju tufft liksom att spela band och...
Nu pratar vi alltså 70-tal.
Ja, i början eller mitten på 70. Det här utvecklades så småningom till ett band som heter Horisont. Med Z, som ett jävla dansband. Men vi spelade någon konstig symfonisk rockmusik. Så här, och fick göra 2 skivor. Fick skivkontrakt.
Ja, hur fick ni det?
Alltså lång historia, men alltså, folk hörde oss. Liksom, och vi gjorde ett radioprogram som inte finns längre, som heter Tonkraft, som på P3 måste det ha varit, eller P1 kan det ha varit också, men hur som helst, det var ett program som där band, så där, lite udda band som kanske inte hade skivkontrakt eller spelades på radio. Alltså, det var så annorlunda då, det fanns 3 radiokanaler liksom. Och det här, vi fick chansen att spela där, och då var det någon skivbolagsgubbe som hörde det här, och så fick vi ett skivkontrakt och gjorde två plattor och skulle bli popstjärnor och sådär.
Och det var de här högstadieeleverna som du...
Alltså jag var 17 när jag gjorde första plattan.
Okej, ja, ja, jag förstår. Ja, det hade gått några år.
Ja.
Men hade det bildats ett nytt band?
Ja, vi, kvar ifrån det här första bandet var jag och just trummisen, Thomas. Den. Och det roliga bara för att sluta den cirkeln är att vi spelade faktiskt. Jag har gjort 2 gig i år.
Du och Thomas?
Ja, alltså du, hela bandet. Hela bandet.
Jag har hela bandet.
Vi, och det har vi inte spelat på 45 år. Och så repade vi en dag och så spelade vi i Upplands Väsby, fyllde 70 år. Och vi höll till i Upplands Väsby mycket och repeterade det där och spelade på ungdomsgårdar och sådär. Så då frågade de om vi inte kunde komma och spela och vi bara, vad fan. Så. Men det var ju fantastiskt kul. Alltså.
Och vad gör de här gubbarna idag inom citattecken?
Nej, men de håller på med musik mer eller mindre allihopa. Jonas Isaksson är väl den som är mest känd. Liksom. Han spelade med Roxette i 20 år säkert. Och turnerar med massa band. Allt från Eva Dahlgren till ja, en massa olika artister. Så här, och håller fortfarande på att spela.
Så det har gått bra för de flesta?
Ja, ja, oh ja, det gör det. De håller på.
Det är faktiskt helt otroligt, tänker jag, hur många som sitter i min podd och berättar om hur det var på 70-80-talet och hur man fick liksom hänga upp lappar för att, i musikaffärer typ, för att folk skulle få reda på vem man var. Det fanns ju inget internet, inget Instagram, inget Facebook. Folk förstår inte det här som inte har vuxit upp på den tiden.
Alltså det är väl både på gott och ont på något sätt.
Ja, om man tänker på mina barn som har suttit med en sån här liten padda från det att de föddes, så blir det en annorlunda naturlighet än när man ska lära sig någonting när man är 13-14. Och då är du ändå ännu äldre. Liksom. Så jag förstår det.
Ja, det är knasigt.
De kör om innefilen. Liksom. Så helt plötsligt kan man göra musik på datorn. Och helt plötsligt ska... Det är en helt annan
värld. Jag försöker ju hänga med. Va? Det är enda sättet. Liksom. Den största förändringen är ju hur man konsumerar musik idag. Alltså, det går inte att sälja skivor längre som vi gjorde och utan det är Spotify och sådär. En stor del av de inkomster vi hade, de finns ju inte längre. Utan, och det har vi varit irriterade på att det har blivit så. Men de som är födda in i Spotify-åldern, de fattar inte vad jag snackar om. Liksom.
Nej, när människor pratar om hur många skivor Michael Jackson sålde eller Whitney Houston eller Roxette. Eller Ace of Base sålde ju hur många skivor som helst.
Ja.
Folk blir ju jätteförmögna på det här.
Ja.
Men nu vad är det nu då? Det är ju mest då uppträdanden och t-shirtsförsäljning.
Nej, men skivor eller musiken man släpper, det blir som en som reklam för spelningar. Liksom. Det är klart att har man en backkatalog med en massa musik som spelas hyfsat mycket på radio och streamar bra. Så där. Det är klart att det blir en slant. Va? Men det går inte att jämföra med de stimpengar man fick när låtarna spelades på radio bara. Liksom.
Men jag tänker alla de här Beyoncé och Jay-Z, de måste ju tjäna otroligt mycket pengar.
Ja, det gör de. Men det handlar ju om mycket annat än musiken också.
Marketing. Och...
Ja, ja, alltså, det är allt ifrån liksom, kläder till alltså, vad du vill.
Det är en större industri. Marknad också i USA såklart.
Ja, absolut.
Det går inte att jämföra. Och det är ju mycket större arenor.
Ja.
Jaha, oj, vi fyllde Globen 10 000. Ja, vi fyllde någon arena i USA 200 000.
Ja, det är som en klubbspelning.
Ja, ja. Ja, men precis. Ja. Allting är ju 100 gånger pengarna där på något sätt.
Liksom. Ja, men så är det.
Okej, så då växte du upp och höll på med musik. Så musiken blev ditt liv där vi...
Ja, alltså jag spelade med de här killarna då i några år. Och sen så fick jag ett erbjudande om att åka till Frankrike och jobba som artist där. Jag har 2 låtskrivare som satt där och vi sökte en sångare helt enkelt. Så jag åkte ner till Frankrike och bodde där mellan 80 och 84, 85 där.
I Paris?
Ja, mestadels i Paris. Jag bodde lite överallt faktiskt. I USA också, i Japan ett halvår. Och, ja, England var jag ofta. Sålde en väldigt massa plattor i Frankrike under några år.
Men sjöng du på engelska då?
Ja, engelska.
Hur kommer det sig i ett land som Frankrike, tänker jag?
Nej, men jag var ju liksom utländsk artist. Så det var ju okej. Fransmännen vill ju att fransmännen ska sjunga på franska. Liksom, va? Men jag var ju... Jag var ju en utländsk artist, så det funkade liksom.
Och sen kommer du tillbaka, hur gammal är du då nu? Jag har varit i Japan och USA.
Ja, 24-25 då. Och då...
Men då har du massa pengar på ditt bankkonto.
Nej.
Inte?
Det slutade med att jag bråkade med skivbolag och sista pengarna gjorde jag med Ibiza, på Ibiza. Och så åkte jag hem med en, du vet, kasse med ett par kalliga och en tandborste.
Rasmus på luffen?
Ja. Kom hem till mamma och pappa.
Varför tänkte jag?
Nej, men jag ska inte säga att jag blev lurad, men jag hade väl ingen som såg till mina intressen sådär.
Och dina föräldrar?
Nej, men de kunde inte hjälpa mig i Frankrike liksom. Jag stack iväg, det var ju som en, det var ett äventyr för mig. Det var ju lite samma svansen mellan benen som man kom hem också. För det var ju som ett misslyckande liksom till slut ändå, även om det gick väldigt bra i början. Så när jag själv ville, jag jobbade ju med låtskrivarna då, när jag själv ville liksom utveckla mitt eget låtskriveri och sådär, och skivbolaget tyckte att nej, sådär, ja men det krockar. Och då tyckte jag att nej, men då skiter jag det här. Sen satt jag fast i ett, jag hade då skrivit på ett kontrakt på 7 år med ett skivbolag. Det var så på den tiden. Så att jag hade ju några år kvar när jag kom hem. Då jag inte kunde göra musik under mitt eget namn. Så småningom där vid 85-86 så hoppade jag med ett band som heter Easy Action. För det kunde jag göra. Jag kunde vara medlem i ett band. Liksom. Så gjorde vi någon platta där. Och så småningom kom det ett fribrev liksom, från skivbolaget. Vi skiter i dig. Liksom, så här.
Och sen, vad tänkte du då? Ja, jag skiter i er också.
Ja, typ. Nej, men... Vi hade väldigt så här olika åsikter och jag var lite grann en produkt liksom.
Så är det ju.
Ja, och det ville jag inte vara kanske på det sättet, utan jag ville pyssla med den musiken jag gillar liksom och så.
Men jag fattar ändå inte, man är 24-25, fick du ingen betalt
alls?
Du fick betalt och du fick massa pengar.
Ja, men när man är, framförallt om man är 24-25 och blond och 1,90 i Frankrike och livet bara leker liksom, då tänker man inte på, alltså, eller man tror ju att så här kommer det vara nu. Så. Mm.
Så man tänker inte längre än nästippen?
Nej, inte ens dit liksom.
Och då var det massa tjejer och fester?
Ja, det var ju det var liksom. Mm. Det var ett väldigt partajande och en del av den här perioden är väl lite grann som ett svart hål. Sådär.
Dimma?
Ja, lite så. Så det var ett tufft uppvaknande faktiskt.
Och det där är, alltså, det handlar ju egentligen inte bara om att du hamnade där, utan det där gäller ju nog många.
Oja.
Jag hade ju, nu handlar det inte kanske om pengarna, men jag hade Victoria Silvstedt i podden för några veckor sedan. Och hon berättade om tjejerna inom modellvärlden som hamnar i Paris.
Ja.
16, 17, 18 år. Ja, en annan typ av trauma skulle jag säga.
Ja, men jag umgicks med en hel del svenskar där nere, eller svenska tjejer som kom ner och ville jobba som modell och gick runt med sin liksom, bok där på Go-Sees och liksom... Ingen jobbade och de ville inte heller så åka hem och säga att det gick inte. Sådär, så att det blev att de hängde på klubbar och liksom blev bjudna av andra. Liksom och kanske hängde fast de inte hade jobb. Det var ett tufft liv för många. Mm. Men som sagt, jag hade kanske ingen som såg efter mina intressen.
Nej men du menar, jag förstår det. Och det är väldigt viktigt att man har kanske... Några äldre förebilder, du vet, man lyfts upp liksom till de rosa månen och sen så tror man på något sätt att det är ens nya liv.
Ja.
Tills man pladask faller ner och inser att ingen fångar en på vägen ner.
Jag ska inte säga att det är lätt att nå toppen, för det är det inte heller, va? Men om man alltså, det finns många som skulle kunna liksom ligga etta på en lista, så där, men att stanna där, det är det som är det svåra. Liksom.
Men du kommer tillbaka till Sverige. hur är det med tjejerna då? För att när får du ditt första barn?
Hur är det med tjejerna?
Hur är det med brudarna? Nu vet jag att du är stadgad.
Jag var 20 när jag fick mitt första barn.
Ja, så du fick barn innan du drog till Paris då?
Ja, nej, det var faktiskt under tiden då som jag åkte väl ner när jag var 19 då. Jag var i Japan när hon föddes, eller när hon skulle födas, så ringde hon och så åkte jag hem. Då var vi inte tillsammans. Tyvärr.
Och vem var det, får man fråga?
Det är ingen som någon känner till. Eller så
du träffade henne i Sverige och...
Vi var tillsammans innan jag åkte till Frankrike, men det ena ledde till det andra och sen så bröt vi upp. Jag kom hem och hälsade på, så blev hon med barn, om man säger så. Jag kanske inte var så himla ansvarsfull heller.
Nej, du var ju ett barn skulle jag säga.
Ja.
Eller du var ju själv ett barn.
Det var nog att det skulle bli som det blev. Det var nog oundvikligt, va? Men jag var alldeles för ung för det. För det ansvaret liksom. Och jag tog det inte i varje fall. Jag tog inte ansvaret. Utan det blev så bara.
Fast det hade jag ju. Jag tänker om jag hade varit 20 år.
Mm.
Och då i det här fallet legat med dig.
Mm.
Och blivit gravid. Då hade jag ju fattat själv.
Men gör man det då?
Ja, 100% hade jag gjort det. Mm. Så jag hade inte då, där och då, valt att skaffa barn med dig.
Mm. Nej, det var väl kanske ingen bra idé, om man säger så.
Men samtidigt har du säkert, du har en fantastisk dotter. Eller så.
Ja, det har jag ju.
Och hur gammal är hon nu då?
Ja, hon är 41.
Ja, du ser.
Ja, ett år yngre än min flickvän.
Ja, så de är bäst så.
Ja, typ. Nej, men det tog ett tag innan vi hittade varandra igen. Jag har fått lite skäll under årens lopp så där, och fått veta att jag inte fanns där och så där. Och det var väl nödvändigt också.
Kan du ta till dig det?
Både och. Alltså det är klart att jag står ju för det jag har gjort liksom, eller det jag inte har gjort och så där. Jag vet inte, det är många gånger under livet så här som man tänker, vad fan gjorde jag så där för, men man, alltså jag på något sätt har alltid gjort mitt bästa liksom, i alla situationer kan jag ändå känna liksom.
Du har inte gjort det av ondo.
Nej.
Så, återigen, jag hade nog förstått. Så nu ska man ju vara glad att du har din fantastiska dotter, såklart.
Ja, barnbarn och barnbarns barn. Jag har barnbarns barn. Jag är gammelmorfar.
Skojar du? Vänta. Har din dotter barn... Nej.
Jo, min dotter Angelica har sin son Robin som har två barnbarn.
Barn. Ja. Wow, fantastiskt.
Barnbarns barn har jag.
Nej, du har barn... Barn, barns barn, det har du. Det är coolt. Och de leker nu med din nya,
ja, alltså,
ditt nya barn.
Grejen är att jag har en dotter som är yngre än ett av mina barnbarns barn.
Ja, men jag kan säga så här, hej Aje Philipsson.
Det är crazy, men what to do?
Ja, men det här är Modern Family.
Ja, det är en knasig familj, men det är härligt på många sätt.
Men är er relation bra idag?
Jo, men det är det. Vi träffas lite för sällan. Nu har hon flyttat till Stockholm igen. Hon bodde i Västerås. Det låter inte som att det är långt, va? Men ibland så är det tillräckligt långt. För att man
jag kan säga att Västerås och Åkersberga är ganska långt.
Ja, men alltså det blir så bara.
Ja, min mamma bor i Uppsala. Det är 50 minuter med bil. Bara en rak sträcka. Jag tror inte jag har träffat henne på 3,5 veckor. Liksom.
Ja, nej, men det...
Det blir så där ibland.
Men nu bor jag här i stan igen och jag ska faktiskt dit, ja, vad blir det på söndag nu då?
Vad mysigt. Och hur är det då med barn? Förlåt att jag avbryter, men jag tänker då, hennes son, hur är relationen då med ditt barnbarn?
Robin och jag har, vi har ju bra kontakt så här, men alldeles för sällan. Jag har för sällan kontakt med mina barn. Jag har en bra kontakt med mina barn och barnbarn. Men det blir för sällan. Och det kan vara mitt fel mycket. Sen blir man också så här, lat när man blir äldre. Fan, nu får ni komma hem till farsan liksom. Jag är skitdålig på att komma ihåg födelsedagar. Jag kommer inte ihåg, alltså jag är jättedålig på siffror. Jag är jättedålig på datum, på koder, telefonnummer och allt sånt där.
Du orkar inte, Tommy.
Nej, och sen, men någonstans så vet alla om det. Så att om det är någon som fyller år, då ringer de så här, om några dagar så är det dags.
Några dagar kan du lägga ner en slant i kuvertet.
Ja, och liksom, nej, men jag tror att de känner mig nu och är lite ganska förlåtande och hur jag är. Liksom.
Tommy, jag vet inte om jag har rätt. Jag tror att du har någon form av så här ADD, ADHD.
Mm. Mm. Alltså när jag gick i skolan så, jag hade ju som sagt, jag kan inte stava. Jag kan skriva texter så folk gråter, men jag kan inte stava. Jag kan inte räkna knappt. Liksom. Jag är dålig på siffror och det är för jobbigt. Liksom. När jag gick i skolan så fanns ju inte alla de här bokstavskombinationerna och sådär, utan man var ju bara, man fick ju gå på någon extra lektion och sitta och spela något jävla, det kallas Paulinspel hette det, kommer jag ihåg, man skulle med bokstäver och hålla på och siffror och där och alltså man visste inte vad det var liksom. Och sen när jag har vuxit upp så har jag några så här, jag har ju nördiga egenskaper som man har när man har en släng om någonting. Så man blir så hårdare, samlar på en grej, så går in, nördar in sig på någonting. Och jag har säkert levt med en släng av någonting. Liksom. När jag bodde i Frankrike, då hade man, det fanns inga, eller jag hade i varje fall inget kreditkort, utan jag hade ett checkhäfte. Om jag handlade någonting eller om jag satt på en restaurang och käkade eller vad man gjorde så här, och så ska man då fylla i checken. För först ska man veta vad det heter på franska. Så här. Och sen ska man då stava på franska också. Det räcker inte med att fylla i siffrorna.
Du brukar inte ens stava på svenska.
Nej, så i 4 års tid så gav jag checkhäftet till kyparen eller till den där jag var. Och så bara, ja men skriv du, jag vet inte om man stavar. Jag kunde ha blivit blåst på så jävla mycket pengar. Liksom.
Så mycket.
Ja, så är det. Och jag har fortfarande det där med blankettångest. Alltså, fylla i grejer. Och jag har sån ful handstil och sådär.
Nej, men alltså, Tommy, jag förstår dig 100%. För jag har alltid några som gör de här grejerna åt mig. För jag är ju helt borta i huvudet. Hon bara, jo, men då behöver jag ditt. Jag bara, nej, du ska inte behöva någonting. För annars hade jag inte bett dig.
Vet, det räcker med att jag kommer hit in till stan. Och ska pröjsa parkeringen. Och bara liksom ladda ner en jävla app och hit och dit. Och, alltså jag skiter, jag betalar inte.
Nej, jag förstår. Jag förstår känslan.
Jag har räknat ut att det här är ju så här lagbrott, men skitsamma. Jag har räknat ut att jag vinner på det i slutändan. Alltså jag blir så arg. Jag blir så jävla arg. Och allting som har med att handla på nätet, när man blir betraktad som tjuv innan man kommer vidare. Liksom man,
hur då blir betraktad
som tjuv? När jag sitter i studion och man jobbar med datorer och man ska köpa någon plug då, plug-in som det heter, som man använder till studion, någon ny synt eller någon grej så här, som man använder. Och det är så mycket koder, va? Det är så jävla mycket koder och verifieringar och bara hit och dit och nej. I fucking hate it alltså.
Jag
hatar
är
hur det har blivit.
Och jag då, är precis likadan.
Så känner man sig, alltså eftersom jag är 62 nu och det är liksom ingen ålder, men man börjar ju känna sig gammal när man inte fattar ett skit alltså, och hur man gör. Jag får ringa kompisar och bara, hur fan gör
och det här sa i för sig Aje alltid till mig. Han bara, ja men du, och jag kan faktiskt säga att poletten trillar faktiskt ner nu när jag sitter och pratar med dig. Ja, men du klarar ju dig, Bettina, på bekostnad av alla andra. Det ligger ju något i det.
Nej, det är hårt sagt.
Ja, det är hårt sagt, men han ville vara hårt.
Man är ju bra på olika grejer, eller hur?
Ja, det finns ju de
som klarar sig på att jag är som jag är liksom, också. Förstår du vad jag menar? Jag är dålig på en del grejer och det står jag för. Och det är lite kul nästan att vara det.
Ja, man är... Man
är bra på annat, liksom.
Men så får du din första dotter och sen kommer du tillbaka, du känner dig misslyckad, du är 25 år gammal.
Mm. Och sen har det varit så.
Nej. Och sen har du DM tagit över.
Ja.
Nej, men skämt åsido. Du spelar med ett band. Hade du någon relation till din dotter eller väldigt sporadiskt?
Ja, vi träffades ibland och tyvärr var det väl så också att det blev lite grann så att hon bodde hos mig och till och från. Men det var ofta så att jag blev någon så här polis. Alltså, jag upplevde ibland att ja, men, alltså, skärpt annars får du åka till pappa. Det är så jävla trist att få den
liksom, stämpeln.
Ja, alltså, relationen med sin dotter liksom, att det blir som ett fängelse liksom. Du har inte skött det, så nu får du åka till pappa. Jag orkar inte med dig, nu får du åka till pappa liksom. Så hade vi det ett tag. Och jag kände, då kände jag liksom, okej, nu måste jag vara lite tuff här, bara kliva in och liksom. Så att så hade vi också jobbet ett tag faktiskt. Men
det är svårt ibland att hitta sin roll i det hela när man är så ung också.
Jo.
Du är ju mer chillad som pappa idag, kan jag tänka mig.
Ja, det hoppas jag verkligen, eller det vet jag att jag är. Men,
ja, det är det jag menar. Jag bara, förhoppningsvis.
Eller någon krona har ramlat ner. Ja.
Och sen så får du ju fler barn. Hur många barn har du, Tommy?
Jag har 6 barn.
Oj då, vi måste skynda på här. och vem träffar du som fru nummer 2 eller kvinna
nej,
nummer 2?
Sen så träffar jag en tjej som hette. För hon finns inte längre tyvärr.
Ja, med
Katrin. Och vi gifte oss faktiskt. Jag var 29 när jag fria, vet jag. För det var dagen. Jag friade till henne dagen efter jag vann slagfestivalen i Sverige.
Så hur länge? Då hade ni varit ihop ett tag?
Då hade ni varit ihop en stund. Kanske något år. Och vi fick ett barn tillsammans. Kalle. Och jag flyttade ut ur huset på Kalles ettårsdag. Jättelyckat.
Men så och varför gjorde du det då?
Alltså vi hade det lite buckligt. Och det, jag vet inte, jag kanske var svår att jobba med. Eller jag leva med då också. Jag var mitt uppe i massa saker. Och jag tyckte väl att men det funkade inte. Och sen så tror jag vi drabbades av det där som många drabbas av. Under första året eller första 2 åren av.
När alla vill skilja sig, vill jag bara liksom understryka.
Och det var lite så att vi, så fort det blev jobbigt så, ja men vi köper hus. Liksom. Ja, så blev det jobbigt, ja vi skaffar barn. Så, ja, så blev, och vi gifter oss. Och så här, man liksom, ja.
Man ska hitta en lösning på problemet, ja. Fast egentligen så här, du och jag kanske inte funkar ihop.
Nej, och sen kanske jag har varit sån att jag kanske inte. Nu lever jag ju tillsammans med Linda och jag har en familj och jag har varit gift med en annan kvinna i 15 år liksom och sådär va. Men ibland undrar jag om jag är liksom, nu har jag lugnat ner mig, men jag kanske inte har varit det virket liksom som behövs för att ha en sån relation, jag vet inte. Ibland kan jag tänka att jag har velat vara själv och velat vara ensam och blivit.
Men att vara människa är it's complicated.
Ja, det är det.
Alltså så här, man är olika. Och
ja. Ibland man växer ifrån varandra. Och
ibland är du gjord för att stanna, ibland är du inte det. Ibland du håller på mycket med ditt artisteri och du vet, du är en kreativ person.
Mm.
Jag förstår. Det, alltså, det är inget konstigt, alla är vi olika. Ja. Men då skaffar du Kalle och,
ja,
så, och du vinner Schlagerfestivalen. Det är ju 89 med en dag.
Precis.
När vinden bär. En dag står du och jag här.
En dag när drömmen når fram. När
vägarna möts förstår vi varann.
Det är klockan.
Ja, du ser. Vi sjunger duett nästa gång.
Fast det var fel tonart.
Då är du 30.
Ja, och
hur var det att stå där och vinna Melodifestivalen?
Det var lite så här knasigt eller konstigt, för det var liksom inte meningen, vi hade inte räknat med det liksom. Vi hade precis haft en monsterhit och Tone Norum och jag tillsammans, och det gänget som skrev den låten bad mig att vara med i Schlagerfestivalen med en låt, och jag tänkte väl att så här. Men just 89 så blev Schlagerfestivalen Globen byggdes och man skulle liksom hotta upp Slagerfestivalen. Den har legat liksom i någon slags så här, träda. Ingen var så här, jätteintresserad av Slagerfestivalen, men helt plötsligt så skulle det bli stort igen och flytta in i Globen och liksom en massa artister som tyckte att det skulle vara kul att vara med. Och det var alla, det är så Orup, Lennmark och Lisa Nilsson. Det var massor med artister så här som var med. Och så tänkte jag, ja men fan, ja okej. Ja men vi är med då. Och låten var väl sådär. Ja men det är väl ja, en bra låt liksom. Men det var inte så här som att, åh shit, vi ska vinna Slagerfestivalen. Så här, utan det var lite så här olycksfall i arbetet. Och i vanliga fall ska man då ha en platta färdig och hela paketet ska ut så här. Och jag vet att skivan, den kom ut ett, alltså singeln fanns väl ute, men själva plattan, den kom så här ett år efteråt, och liksom, vi var inte redo för det där. Men det var ju kul att få vinna. Och sen hade jag en fin...
Kom du 12 sen i Eurovision?
Jag kom 4.
4? Mm. Okej, okay, ja, det var väl Stadljus som kom 12 då?
Jag vet inte faktiskt.
Men... Jag tror han gjorde det, eller jag tror det.
Nej, jag har ingen
4, som... det är ändå stort också.
Ja, men det var väl kul liksom. Och sen kan man ju alltid säga, ja men kan man tävla musik och liksom...
Ja.
Ja. Men hur som helst.
Man kan tävla i antal barn också, det vet ju du.
Ja, jag håller på. Nej men det finaste minnet jag har, det roligaste minnet, det är väl egentligen när vi åkte då till Lausanne. Och,
i Schweiz alltså.
Ja. Och min mamma följde med och det var våran sista liksom resa så där. Hon gick bort alldeles för tidigt också. Så att det är ett fint minne jag har i alla fall, och hon var ju så himla stolt och sparade på alla julklipp och det så här, och ja, men det var kul.
Såklart. Och sen också, men på något sätt är det så här, en låt blir stor i Sverige, men så gillas den också av de europeiska öronen.
Ja, men då var det inte så...
Det var inte lika stort.
Nej, det funkade inte på det sättet på den tiden. ABBA hade ju för sig vunnit och liksom banat vägen för eventuella liksom att man skulle kunna få en utländsk karriär och sådär, men vi tänkte inte så liksom. Och, alltså jag var nog lite för... ska jag säga, det var kul att vinna Slagerfestivalen, men det var inte riktigt det jag ville inte ha den stämpeln liksom så där, utan jag var ju fan rockare tyckte jag liksom så här, och
det var ju mycket större än det här svenska, men man ja, måste ändå få säga
hur som helst.
Så resonerar många artister att ja, nej, jag tycker att ställa upp i Slagerfestivalen, men jag tror att det där har ändrats lite också.
Ja, men det har det, och jag har ju varit med 3 gånger liksom av olika anledningar. Men,
och hur var ju din näst bästa placering?
Finalplacering. Och i den finalen så kom jag sist med 0 poäng.
Ja, du kom etta baklänges.
Ja, nej, men liksom, jag har ju vunnit och kommit sist. Vad fan, då har jag gjort allt. Jag
började... Fast du kom inte sist, det var ju finalplats.
Ja, finalplats.
Så vadå, man måste gå vidare från andra chanserna. Vad var det för låt nu då?
Den hette Jag tror på människan.
Hur går den då?
2007 var det.
Sjung lite. Hur går den?
Jag tror på människan. Jag tror hon vill och kan. Jag tror hon vill och kan. Men vi behöver någon som visar oss en väg ibland. Jag tror på kärleken. Vi behöver den. Och en sång som tar oss hem igen.
Den är ändå melodisk.
Ja, men det är en jättefin låt. Det är en jättefin text som behövs. Jag brukar spela den live just för att det är en fin text.
Och sen vet man ju också det att låtar som har vunnit Melodifestivalen, det finns ju de som åkte ut i andra chansen, ja, som har blivit stora, så att ibland måste man bara lyssna in en låt extra,
ja,
många
ja,
gånger.
Så har det alltid varit med min musik faktiskt, att det tar en stund innan det fastnar på radio liksom, eller så där. En låt som öppnar en dörr till exempel, som den alltså efter ett halvår, jag släppte den efter ett halvår, det var ingen som spelade, det var ingen som tyckte det var något
otroligt
speciellt. Och sen så bara helt plötsligt, så jag var med i...
Så öppnades dörren?
Ja, faktiskt. Jag gjorde Allsång på Skansen. För då hade jag nämligen träffat Malin Berghagen och Lasse var ju då allsångsledare. Jag hade svårt att tacka nej.
Hur gammal var du då?
Det här är väl 90... Vad fan är det här? 94. Blir det ju. Så vad är jag då? Då är jag ju 34 helt enkelt.
Du börjar mogna nu?
Nej, men och sen helt plötsligt så började den spelas, och sen har den spelats varje dag sen dess, någonstans liksom.
Älskar den. Och vem skrev den låten?
Den skrev jag. Det är väl 2-3 låtar som jag inte har skrivit, sen har jag skrivit resten av låtarna liksom.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och när du träffade Malin, hur gick det till?
Ja, men då,
för det var ju den första kända kvinnan du träffade i ditt liv då, kan man ju säga.
Ja, som du vet om i alla fall.
Ja, nej, som jag vet om. Berätta om de andra.
Nej, vad skojar. Nej, men det var väl så att mitt äktenskap var inte 100 liksom, av olika anledningar. Och i den vevan så träffade jag Malin och blev väl blixtförälskad liksom.
Så du var egentligen lite otrogen mot frun?
Ja, det var jag. Det var jag.
Ja, Tommy, du är inte ensam.
Nej, men alltså jag kan väl skydda mig med att säga att liksom, vi hade det inte bra och sådär, va. Och det kan ju vara som en efterkonstruktion och liksom sådär. Men jag hade inte gjort det om vi hade haft det bra liksom. Men hur som helst så, det var ju inte så himla snyggt gjort. Min fru blev ju vansinnig liksom. Det var väldigt knasigt ett tag. Men jag kunde inte stå emot. Så var det. Och sen så var vi tillsammans i... Vi var väl gifta i 15 år tror jag.
Wow, det är ändå länge.
Mm.
Och hur många barn fick du med Malin?
Två.
Mm.
Linn och Isak. Och det var ju också, det var en fantastisk tid, och sen var det väldigt turbulent ibland och liksom.
Jag har haft Malin i podden.
Ja.
Och jag tycker att hon är en sån härlig person.
Mm.
Väldigt bejakande och klok och.
Mm.
Väldigt mån om sin familj och sina barn. Och, ja, men verkligen, en varm person skulle jag säga.
Ja.
Har ni en bra relation idag?
Alltså, vi har ju den relation vi behöver ha. Liksom. Vi pratar om barnen och sådär. Det är inte så att vi hänger, liksom, om man säger så.
Nej, och sen har man väl kanske följt upp med sina egna liv och livet.
Ja, så är det. Och, men alltså, jag är glad så länge hon mår bra, för då mår mina barn bra. Liksom,
så och så borde, tycker jag, många fler resonera. Och ja. Vice versa såklart. Mår föräldrarna bra till barnen, då mår ju barnen bättre såklart.
Ja.
Många tänker ju oftast på sig själva med dåligt de mår eller snackar skit om den andra föräldern, och man kommer ingen vart med det på något sätt.
Nej, men sen var det ju Det var ju liksom, man kan väl säga att det var en jobbig skilsmässa, för att dels var det liksom första gången som jag fick smaka att bli lämnad också, va. Och när man är två mer eller mindre kända personer så blir det ju också offentligt, och men man går och gömmer sig, va. Det är inget kul alltså, att se sig själv på någon löpsedel eller sådär, och läsa om vad hon gör, och hon fick läsa om vad jag gör, och i och för sig, men liksom, nej, men det blir inget roligt alltså. Det
blir lite inför öppna ridåer.
Ja.
Men också tror jag, Tommy, att man får ta det tidningarna skriver lite med en nypa salt, för oftast tänker man man tar sig själv på för stort allvar och tänker, absolut, gud, nu kommer hela världen tycka och känna och ja, veta. Är det är ingen som bryr sig. Dagens tidning är morgondagens historia.
Oh ja, absolut. Och därför, det bästa är ju liksom inte kommentera saker som skrivs och det som har skrivits under årens lopp som man vet inte har varit sant och sådär. Jag brukar bara så här ducka och bara gå och lägga mig i en timme och sen har det gått över liksom. Som du säger, nästa dag så står det någon annan eller liksom.
Ja, världen stannar liksom inte upp.
Nej, utan det, ja, det tog ett tag att komma över det faktiskt, gjorde jag.
Jo, men det var ju också mest för att du kände att du blev lämnad.
Ja, det var det nog definitivt så.
Och hur bearbetade du de känslorna? Var du bara mest förbannad eller ledsen?
Det var någon blandning.
Hur gamla var era barn då?
Alltså det här, ja, vad var de då? Måste ha varit 12 och... Kan Lina ha varit 12? Hon började sen 13, ja, hon var 12, 13 kanske då. Nej, ja, 13, 14 var hon då. Och Isak var väl 7, 8 där då. Måste ha varit.
Men då fick ju ni, då blev ju Malin egentligen på smällen ganska snabbt efter att ni träffades.
Ja.
Det hände på en gång.
Ja, alltså vi var gifta 15 år, vi var väl tillsammans något år, okay, eller två, ja, innan det också. Men det var en blandning av både att tappa tron på kärleken liksom, sådär.
Så du ville stanna kvar i förhållandet?
Ja, jag jobbade nog lite för hårt, lite för länge för att vi skulle hålla ihop. Det kan jag tänka nu, efteråt. Vi kanske skulle ha skilts några år tidigare till och med. Men jag försökte kämpa mig kvar och hon gjorde väl det också lite halvhjärtat, inte riktigt som jag kanske, jag vet inte, hon, jag, nej, tror att hon var på väg tidigare än vad jag var.
Och de där sakerna kanske man inte riktigt vill se där och då.
Nej.
För man, det är en sak man förtränger i med att det är för mycket smärta att inse sanningen.
Ja,
och sen när tiden går och man kan se tillbaka på sin resa, då känner man ju att oj då, men gud, att jag inte ens märkte de där.
Ja, sen man blir ju så här egentligen så, om någon vill gå, då är det ju bara släppa taget liksom.
Fast det är mycket lättare gjort än sagt. Eller förlåt.
Sagt än gjort, heter
förlåt. Jag bara hörde att det blev fel alltså på riktigt. Ja. Jag bara gjort än sagt. Nej, det är mycket lättare sagt än gjort, för att jag tror också i det här finns det att man inte vill såra någon. Man känner att den andra vill hänga sig kvar. Ja, man är rädd för uppbrottet. Man är rädd för det okända. Hur ska barnen ta det? Det finns så mycket.
Det är många parametrar. Liksom.
Det är väldigt många parametrar. Och dessutom så... Men jag håller med. Det är lätt att så här, flera år senare säga... Ja, men man ska vara tydlig och konsekvent. Och så ska det bara bli så här. Det hade varit... En tuffare smärta när det har gått över mycket snabbare. För det blir ju mycket mer långdraget. När man...
Det är bara dra plåstret.
Liksom. Det är bara dra plåstret. Men som sagt, det är mycket lättare gjort än sagt. Nej, jag skojar.
Nej, men sen, jag kanske var rätt trasig där på den tiden också. Jag drack ganska mycket. Partajade ganska mycket. Och det förstörde ju liksom. Det förstörde väldigt mycket. Och det är mycket som jag har fått... förstått efteråt liksom, vissa situationer, så här, hur det var och hur jobbigt det kan vara att leva med någon som man inte vet om den ska bli full eller inte, och liksom det har jag liksom tagit ansvar för, och det tog i och för sig några år till, men sen så nu är det ju 12 eller 13 år sedan som jag drack någon alkohol överhuvudtaget liksom.
Men jag är också lite sån här antingen eller människa, och jag tror att sådana som du och jag, nu säger jag vi igen, det finns liksom ingen mellanläge, och hamnar man i en destruktiv situation, till exempel det här med drickandet, då blir det gärna lite för mycket och lite för länge, och det går inte att sluta. Du kan inte ta ett glas vin om dagen och tycka att det är perfekt, utan
jag kan inte äta en glass på natten heller, utan jag äter fyra.
Magnum. Exakt, precis.
Under en hockeymatch mitt i natten.
Vad är grejen?
Det är gott.
Ja, men ja, men alltså, ja, men det är så här typ gott med alkohol, men ja. När vet man, vad är det som gör att man inte slutar?
Nej, men alltså just med alkohol och sådär, man kan ju ha problematik va, så där, och man kan ha gener och sådär, men just med alkohol så är det är så himla svårt att komma till insikt själv. Liksom. Folk runt omkring säger att men fan, du borde tänka på att du dricker för mycket och bla bla bla.
Nej, men det kan man ju nästan bli irriterad över.
Ja, det blir man ju också. Men sen att man, alltså man måste komma till insikt själv. Insikten att man kanske dricker för mycket, det är halva slaget. Liksom. Att man erkänner det för sig själv och att man erkänner det för andra. Jag dricker för mycket, liksom. jag ska skärpa mig. Eller allra helst, jag ska sluta med det. Liksom.
Men du vet ju att om du dricker en droppe alkohol så är du tillbaka.
Ja, det skulle mycket väl kunna bli så. Därför så har jag inte druckit, alltså inte en lätt öl på hela den här tiden. Och jag slutade på 24 timmar. Jag bestämde mig. Jag gick på ett möte, ett A-möte som en kompis till mig frågade. Ska du inte hänga med dit? Och det sa han, för att jag sa till honom så här, ska vi inte gå ut och ta bira, ett par bira ikväll? Liksom. Nej, jag ska på ett möte, så han, ska du hänga med? Och så ringde jag lite kompisar och sa, fan, kan det vara någonting för mig? Liksom. Ja, visst, gå dit. Så här. Så istället för att gå ut och dricka ett par öl så gick jag på ett A-möte och då slutade jag på dagen. Liksom. Och sen dess har jag inte druckit.
Och hur skulle du säga att du mår när du inte har någon alkohol i kroppen överhuvudtaget?
Alltså nu vet jag inte hur skillnaden längre är. Alltså jag kan inte tänka mig att vara berusad på det sättet. Liksom. Det är oerhört främmande. Alltså vi har ju alkohol hemma och vin. Och Linda dricker gärna ett glas vin och sådär. Måttligt. Och jag rör mig ju liksom i hela tiden i kretsar där folk är fulla och, liksom och dricker. Och jag har inget problem med det. Men jag skulle aldrig dricka själv.
Det sjuka är att jag förstår den känslan också, för att jag dricker så himla sällan. Jag tog min första shot när jag var 35 år gammal. Mm. Så att jag är väldigt, och det har en, ja, kan jag ha med uppväxten här, sen att jag aldrig började dricka och sen har det bara snurrat på.
Jag tror så här, men jag var på väg ut ur den här skilsmässan.
Med Malin, tänker du?
Ja. Och,
jag menar, det har ju varit några stycken så att du måste...
Ja.
Jag vill bara hänga med.
Nej, men jag var på väg ut ur där och partajade rätt friskt där i ett tag efter Malin också. Va? Och jag bodde i Stockholm då och spelade teater eller musikal, Göta Lejon. Det var lite olika så här, festande och hit och dit. Men, och så träffade jag min nuvarande sambo, Linda. Och... jag var på väg mot 50-strecket och träffade den här fantastiska kvinnan som kom in som en vårvind, liksom skuttande. Så här. Hon är ju bara ett stort glädjetjut, liksom, hela hon. Så här. Och jag kände liksom att jag var på väg mot 50 och så kände jag liksom, antingen så tar jag det här och åker med det och gör det fullt ut. Eller också, om jag lever mitt liv som jag gör nu, då kommer jag sluta på en pub så här, klockan 3 på eftermiddagen längst in i hörnet med en stark öl. Liksom. Och framförallt så kommer min karriär försvinna. Och mina barn kommer inte vilja prata med mig och sådär. Det var många grejer som liksom helt plötsligt kom till sin spets sådär. Så jag valde livet, liksom.
Och när, vilket år är det här? Hur gammal var Linda då?
Nej, men det här måste ju vara då... Du vet siffror.
Ja, jag vet. Mm.
Men jag måste ha varit 48, va? Så det var väl...
Då du är 20 år äldre än hon.
Ja, 19 och ett halvt, säger hon.
Okej. Okay. Ja, jag vet.
För hon, det,
vet
du, hon har det felet.
Ja, men det är som när det har stått 36 år mellan mig och Aje. Jag bara... Mer om dumma huvudet, det är bara 35. Ni har två barn då?
Ja, nu har vi två barn.
Och hur gamla är kidsen?
Jag har ju en liten tjej nu som är 8 månader.
Ja, gulligt.
Ja, så jag är pappaledig. Och sen har vi då Tim som är 11.
Hur kommer det sig att det blev sån topp där?
Nej, men för det första så, ja, men vi träffas där, va, och jag fortsätter nog att dricka där en stund, men sen så kommer till en punkt där liksom, jag vet ju att hon hon har inte varit gift, hon har inga barn, så jag vet ju att det är liksom, det finns ju med i hennes plan liksom. Och vi hade en diskussion om där hon säger till mig liksom att du vet ju att jag vill ha barn liksom. Och först så var det så här liksom att, men vänta nu, jag har 4 barn liksom. Men,
som jag knappt tar hand om.
Ja, exakt, va. Och ja, men för mig var det viktigt att relationen mellan Linda då och mina barn skulle fungera först och främst liksom, att de barnen som finns ska liksom kunna ha en bra relation med Linda. Och det gick väldigt fort, för att hon är som hon är liksom. Och sen så började krypa liksom närmare det här liksom frågan så här, hennes klocka började ticka liksom. Och sen var det faktiskt så här, det var en ganska så här filmiskt ögonblick, för jag skjutsade in henne, hon skulle göra någonting in i stan, jag släppte av henne på Östermalm, jag skulle släppa av henne, och jag känner i hela kroppen att okej, nu kommer den här stora frågan. Och så var det liksom, hon bara, hon gick inte ur bilen, utan hon liksom, vi måste prata om det här liksom. Vi måste bestämma hur du vill. Det behöver inte bli imorgon, men jag vill att det ska finnas med i bilden. Om det inte finns med i bilden för dig, då går det inte.
Liksom. Fair enough.
Yes. Så att om jag hade sagt nej, jag vill inte ha fler barn, då hade hon gått ut och gjort sitt ärende, och så hade det liksom slutat med att hon stängde bildörren liksom. Så det var så här, när jag ser på det efteråt, så var det verkligen så här film liksom. Men då, jag hade ju tänkt på det där också länge och kanske dragit på det, men då bestämde vi i alla fall för att okej, fan. Och jag ville, nu är jag liksom snart 50, jag är trött på att leva som jag gjorde, och liksom jag ser den här möjligheten att leva tillsammans med Linda, och jag ser också möjlighet att få igång mitt liv liksom. Ta ansvar och liksom. Så då bestämde vi där och då liksom, ja, okej, fan, vi det är klart vi ska göra det liksom. Sen slutade dricka, jag slutade röka, jag slutade med fan allting utom att skälla på folk, det har jag kvar. Gjorde någon liten så här 10-årsplan för mig själv och min karriär liksom. Lite vag 10-årsplan, men ändå. Och helt plötsligt när man tar ansvar och man börjar liksom se nyktert på saker och ting, så trillar det in massa så här, folk börjar tycka, fan vad kul, vi vill ha med honom här, och han vill, kan inte du komma hit och göra det här, och liksom man gör sig tillgänglig, va, för människor, man utstrålar någonting som inte är så här sunkigt, och
du utstrålar klarhet.
Ja, men liksom också det här, alltså det var rätt sunkigt ett tag, det är ett bra ord, va? När man är så här, liksom, man orkar ingenting, och bara, jag vill inte vara med där, varför ska jag vara med där, och bara, så här, och man, jag vet inte, jag började säga ja till saker. Jag kommer ihåg, det var ett år, det var precis innan i och för sig, va? Men jag fick 3 frågor: vill du vara med i Slagerfestivalen, vill du spela Sound of Music, spela Kapten von Trapp liksom, och vill du åka på turné med Christer Sjögren, och inget av de 3 var så här självklart för mig. Så ringde jag till min kompis som jag alltid ringer till, och så sa men vad fan, du säger nej till allting. Sluta säga nej till allting. Du är så negativ. Du får ju liksom erbjudanden om jobb så här. Kom igen liksom.
Folk skulle hugga av sin högerarm för att få med i Sound of
Music.
Fråga
eller säg ja. Så jag sa ja till alla 3 grejerna så här. Och där har jag liksom, där började jag och ja, men säga ja till livet, att bli en deltagare istället för att sitta och bara vara en betraktare, så här, sitta så här med armarna i kors och titta.
Negativt. Ja, men det är vad alkoholen gör med.
Ja, absolut. Ja, men där fick jag i alla fall en ny liksom livsglädje, så här, vilja att liksom jobba och vara
för
aktiv.
Man blir ju också piggare i huvudet,
ja,
och som jag sa till dig, det är en klarhet, för att ja.
Det var ju en process.
Det är inte bara sunkigt. Att ja, det kan vara sunkigt att någon dricker och sådär. Men det är också så här, man mår ju ingen bra själv. Obviously. Så att,
men det var någon som sa till mig också liksom att nu är det 50 år liksom, och 30-åringarna är ute och partajer och har kul. Och det hör till liksom. Men du är 50, det är inte snyggt längre. Liksom. Lägg ner det där liksom.
Det är samma sak med en sån här, tycker jag, när vissa 50-åringar tror att de är 20 med så här, ja, vissa kläder. Jag bara, men
jag tror att jag är 20.
Det där är din dotter. Vad sa du?
Jag tror att jag är 20.
Men det kan man tänka. Men ibland kan jag tycka så här, du behöver inte klä dig som din 15-åriga dotter.
Nej,
liksom.
Nej, så är det.
Okej, om du hade figuren. Nej, jag ska bara. Mm. Nej, men ibland måste man bara så här, lite grann anpassa,
ja,
åldern till åren. Fast jag är lite paradoxal därför jag tycker att man ska vara 20 i sinnet och ha kul och roligt. Sådär.
Man ska vara där man är, inte vara någon annan.
Nej, liksom. Nej, jag håller med. Men att stå så här på en klubb när man är 50, bara, jävla fitta hon. Ja, alltså, såhär, man bara, det där gjorde man när man var 19, ja, inte när man är 55. Så att,
ja, men jag, och sen just fylla 50, olika. Det tyckte jag var rätt cool faktiskt. Jag hade ingen 50-årskris eller noja. Utan,
nej, du var ju nykär.
Ja, det också. Och dessutom en kvinna som 20 år yngre och vansinnigt vacker. Liksom. Så att jag hade väl tur där. Men samtidigt så kände jag att jag fick någon så här... Nej, men jag fick någon kraft av att fylla 50 liksom, att, och just att sluta dricka allting, och jag kände att ja, men nu har jag levt så pass länge, jag har gjort så pass mycket, så jag förtjänar att säga vad jag tycker, och jag började säga vad jag tycker fast nykter. Jag stod inte på någon, liksom, något hak och bara bitter gubbjävel, utan nu det känns som att jag var med om så mycket och att jag kanske har någonting att komma med liksom, och säga. Och
Tänker du någon gång med dig och Linda att det är så pass stor åldersskillnad att hon om 10-15 år tröttnar och tänker att du är för stor åldersskillnad, det var ingenting gemensamt. Du är inte rädd för något sånt?
Alltså rädd för det är jag inte, för att det tillhör också mitt nya jag, att jag är inte rädd för någonting, nämligen har jag bestämt mig för det förstör så himla mycket. Gå omkring och vara rädd för dö eller rädd för vad det nu än är, så jag är inte rädd för någonting. Det skulle inte vara så helt otroligt om det hände sig att jag blev för gammal för henne liksom. Att det hände något konstigt. För man kan ju ramla av helt plötsligt också, va. Men så fort jag tar upp det, då bara, nej, du får inte prata så, du får inte prata så. Nej, men jag är realist och du är bara, jag vet inte.
Och du är bara glad.
Ja, eller när jag tänker på att jag är liksom, när jag ska gå på föräldramöte med lilla Leona, då är jag 70 bast liksom.
Mm.
Så här, eller jag blir 69 på, när hon börjar ettan liksom. Och tänker liksom, hur ska det bli för henne så här?
Ja, men jag är ju 80 nästa år.
Jo.
Han går ju på föräldramöten.
Ja.
Men han slipper gärna om man kan.
Ja. Nej, och sen är det, vissa saker är svårare för henne att förstå kanske. När jag säger så här, men jag orkar inte. Alltså jag springer inte runt huset och leker kull liksom, och vet, nu är jag ju pappaledig, va? Och du vet, när jag ska ner på golvet till Leona och ligga där och babbla med henne en stund, det går ju bra, men komma upp, det är en helt annan sak. Alltså. Knäna är tras, jag bara liksom, fan.
Vänta, vem var jag hade i podden som var exakt, vi skrattade åt det.
Ja.
Kjell Bergqvist var det. Mm. Jo, allt funkade förutom att han inte hittade glasögonen och inte kunde se längre.
Så man har dem på huvudet.
Ja, han skulle resa sig upp. Men annars var han som 20.
Ja.
Det är ganska roligt faktiskt.
Nej, men det...
Men vadå? Jag tycker det är skillnad på 44 och 34.
Ja, alltså det är klart att vi har olika erfarenheter. Linda är en väldigt klok kvinna och jag lär mig mycket av henne också liksom. Jag lär mig framförallt av Leona som är 8 månader nu liksom. Jag lär mig massor av henne.
Vet du vad du lär dig, tror jag? Du lär dig bejaka känslor.
Mm. Nej, alltså jag har nog
jag tror att Linda har öppnat upp dig.
Ja.
Eller jag får den känslan.
Jo, vet du vad? Men hon gjorde det fram till den här lite jobbigare skilsmässan, så var jag är fruktansvärd romantiker alltså. Och vara så här chevalierisk och gentleman och liksom och allt det där. Men det dog. Och vissa delar av det är inte tillbaka än. Liksom. Eller kommer nog inte tillbaka, för att jag behöver inte vara.
Du har redan fångat skönheten. Ja.
Hon fick odjuret.
The beauty and the beast. Ja. Ja, nej, det tror jag inte. Men, jo, jag tror att du har fångat skönheten, men du är inte odjuret. Däremot så tänker jag att ja, jag tror att alkohol och det förstör väldigt mycket för
en. Det gör det.
Tyvärr. Men dina andra barn, när vi tänker så här, kan de känna du är så bra pappa nu och de har inte fått uppleva att du har, eller är de bara glada för att du är tillbaka?
Jag tror att de först och främst är glada naturligtvis. Det tror jag. Och men de vet, jag finns där för alla. Liksom, vad de än behöver så är jag där. Liksom. Och sen... Så det kanske inte är så att vi hörs varje dag. Alltid. För de har sina egna liv också. De är gamla. De är liksom, de hinner inte ringa till pappa heller. Liksom. Men jag har en bra relation med alla mina barn. Och
alla gillar Linda, verkar det som.
Ja, absolut. Och vi kan hänga i en stor hög ibland liksom. Det sker allt för sällan att alla är tillsammans. Det är svårt faktiskt att få till det. Ja, sen har jag ju alltså Malins barn, Love och Kristoffer, som jag levde väldigt länge med. Och, de hade ju sin pappa förstås, Dag och sådär. Men jag levde ju mer tillsammans med dem än vad Dag gjorde ibland. Och så där, och de präglades av mig och jag präglades av dem också. Så där, och de finns ju också där i... liksom någonstans här ute, och någon gång när vi har träffats allihopa, då är det värsta lagfotot liksom, alla och deras pojkvänner och flickvänner och barn, och det är sån jävla hög alltså. Det är klart att det är mysigt, och så blir man så här, vad fan har jag gjort allt det här
liksom. Ja, nej, och vet du vad det värsta är, Tommy? Du vet inte hur du gjorde det.
Nej. Jag brukar säga att jag är så förtjust i själva tillverkningsprocessen.
Med de orden, tack för att du kom hit.
Tack själv.